Undantagstillstånd i Sovjetunionen. Vicepresident Janajev har tagit över makten.
Hösten 1991 är omvälvande i Sovjetunionen. Sveriges Radio rapporterar.
Ja, enligt nyhetsbyrån TASS så har Mikhail Gorbachev, som just nu är på semester vid Svarta havet, han har avgått av hälsoskäl, sägs det. Men det här, det är uppenbarligen ett svepskäl.
I augusti genomförs ett försök till statskupp mot sovjetledaren Gorbachev i Moskva.
Själva verket så är det en statskupp där de mest konservativa kretsarna i sovjetsamhället har tagit över makten.
Kuppen misslyckas, men mitt i kaoset vinner de baltiska staterna sin självständighet.
I Estland har många väntat i över 40 år på den dagen då man inte längre ska behöva kalla sig Sovjetrepublik. Igår var den väntan i praktiken över.
Ja, nu äntligen häller man upp självständighetens champagne i Baltikum.
Rättegången om mordet på Bertil Winberg och Ove Fredriksson inleds i oktober 1991. Det är det första stora brottmålet i den nya självständiga staten Estland.
Mot de sex män och kvinnor som är åtalade för rån och mord på de två svenska fackföreningsledarna i januari i år.
I högsta domstolen i Tallinn står sex personer åtalade för mordet på Bertil Winberg och Ove Fredriksson. Det är de tre ryska kvinnorna från nattklubben, Inna, Olga och Neila. En taxichaufför som ska hjälpa till med att dumpa kropparna. Och de två huvudåtalade männen, Andrei och Sergej, som ska utfört misshandeln.
Andrei Solonchenko, en ljus kroppsbyggartyp med snaggat hår och ett ständigt trots i blicken.
Du lyssnar på Mordet på facktopparna. En podcast från Dagens Arbete i samarbete med produktionsbolaget Banda. Jag heter Mikael Färnbo. Det här är avsnitt 5. Hotellnyckeln. Oktober 1991.
Rättegången blev ju inte förrän i oktober.
Det har gått 8 månader sedan mordet på fackledarna Bertil Winberg och Ove Fredriksson i Tallinn.
Då liksom började om igen på något sätt.
Tiden sedan mordet har varit påfrestande för familjerna. I media har bilden av Bertil och Ove vuxit fram som två fackpampar som betett sig omdömeslöst. Som följt med 3 okända prostituerade kvinnor och lurats i en rånfälla.
Det var jobbigt. För att det fanns inga andra. Det här var bevisen som fanns. Det var det som hade skett som stod där. Det var ju så att vi tänkte att det var något politiskt över det här. Egentligen ingenting annat.
Bertil Winbergs dotter Maria och hennes bror Thomas har sina egna teorier om vad som hänt deras pappa.
Maffian pratade vi om, den ryska maffian pratade vi om jättemycket. Vi pratade om att det var ett beställningsmord bland annat. Det var obekvämt politiskt läge just då att gå in och starta upp en fackförening där då.
Från Märsta följer syskonen Winberg rättegången genom svensk media. Sveriges Radio rapporterar.
Svenskarna inbjöd aktivt till det som sedan fick dessa tragiska konsekvenser, sa advokaten.
Men den berättelse som rullas upp under rättegången är identisk med den som skildrats i tidningar och tv under året.
De hade blivit förförda utav några i en... De hade super om under bordet mer eller mindre.
Bertil Winbergs son Thomas.
Och körde till en lägenhet med några prostituerade. Och där hade de då blivit rånade och sen hade det här hänt.
Moraliskt sett var det svenskarna som inledde det hela. Det var de som ville fortsätta samvaron på hotellrummet. En av dem närmast annonserade ut sig som en förmögen utlänning, konstaterade försvarsadvokaten.
Jag trodde aldrig på den där historien. Jag menar att min farsa drack alkohol, absolut, det gjorde han. Men han hade blivit betydligt, alltså han hade blivit så mån om sin hälsa eftersom han var så pass dålig.
Fackledaren Bertil Winberg led av kärlkramp och hade tvingats skruva ner tempot i sitt hektiska liv.
Och att han skulle sätta sig ner på en krog och supa skallen i småbitar, eller att han sedan skulle ge sig iväg ifrån det här stället då, utan att ens ha en ytterrock på sig när det är nollgradigt ute. Helt otänkbart. Och när det gäller moraliska aspekter och sånt där, alltså, de allra flesta har väl höga moraliska tankar om sina föräldrar skulle jag kunna tänka mig, men när det gällde min farsa så han var ju livrädd för att det skulle vara någonting som skulle kunna uppfattas som grund för skitsnack. Eller att någon skulle kunna sätta tummen på att han hade gjort någonting oegentligt. Och att sitta på en bar tillsammans med prostituerade för att sen gå hem till dem och ja, göra vad man gör med prostituerade, det är för mig helt, helt otänkbart. Varför?
Svenska fackförbundet Byggnads, där Bertil Winberg var ordförande, skickar juristen Jouni Salminen från sitt broderförbund i Finland för att bevaka rättegången.
Ja, jag var där och jag skrev något som sedan sändes till Sverige.
Han förstår språket och ska ha sammanställt sina intryck i en rapport som skickas över till Sverige.
Vad minns du från den här processen?
Min intryck var sådan att de hade tagit fast dessa killar som troligen hade gjort den. Men man kan säga att det var inte så noggrant när jag tittar på juristens ögon.
Salminen minns att han reagerade över den bristfälliga bevisningen.
Ingen frågade eller ingen granskning över varför. Det är en fråga som de inte frågade där. Så motiverna bakom det här morden, det blev inte så klara.
Frågan om motivet, varför Bertil och Ove mördades, ställdes aldrig i rätten.
De tänkte att kanske det var någon rån. Men när du tänker det här tiden i Estland och sista månaderna av Sovjetunionen, så det är helt möjligt att det var fråga om något helt annat än att råna några nordiska bossar.
Rättegången sker en månad efter Estlands självständighet. Det politiska läget är känsligt. Relationen till Sovjetunionen spänd. Salminen upplever att ingen har ett intresse av att ta reda på motivet till mordet.
Ja, jag tycker att det var, den politiska situationen var sådan där i Estland att de bara ville att så snabbt som möjligt få bort den här frågan. Och dessa killar till fängelse.
I de dokument jag fått ut från den svenska polisen upptäcker jag flera frågor som aldrig besvarats av den sovjetiska utredningen. En är hur kropparna ska ha forslats från lägenheten till fyndplatsen bakom sandtaget. Enligt sovjetisk polis har gärningsmännen kört svenskarna i en taxibil. Enda vägen går via sandtaget där ett vaktmästeri är beläget och bemannat dygnet runt. Vaktmästaren säger att han inte sett någon bil på området efter klockan 22. Om man inte tar den vägen måste kropparna bäras flera hundra meter över strandängen. Det beskrivs som ett dilemma, men hur det i själva verket ska gå till lämnas helt utan svar. Andra detaljer är direkt felaktiga. Det beskrivs till exempel att offren ska blivit av med guldringar. Men i förhör med Ove och Bertils fruar framgår att Ove aldrig haft någon vigselring och att Bertil lämnat sin hemma. I det material som presenteras under rättegången anger den sovjetiska rättsläkaren att Bertil och Ove primärt dött av nedkylning, inte av misshandeln. På Polisen Jonne Bäverhjelm begär upprepade gånger att få ta del av obduktionsprotokollet och förundersökningen. Men några sådana dokument skickas aldrig till Sverige.
Nej, jag har inget minne av att jag överhuvudtaget har sett något sånt eller ens hört talas om att det skulle finnas. Det tror jag inte överhuvudtaget att de har gjort.
När Bertil och Oves kroppar återvänder till Sverige görs ytterligare en obduktion av svenska rättsläkare. Jag lyckas få ut obduktionsprotokollet från Rättsmedicin i Stockholm, omaskat. Det är sida upp och sida ner med olika dokumenterade skador, blödningar och krossår.
Hallå.
Ja, hej Jan. Mikael här.
För att förstå vad det är jag läser ringer jag upp rättsläkare Jan Lindberg som utförde obduktionen av Ove Fredriksson.
Jag sitter ju helt fastlåst för tillfället i sängen och försöker läsa lite.
Jan är sedan länge pensionerad och numera närmast sängliggande på grund av en muskelsjukdom. Men intellektet är inget fel på. Vi går igenom skadebilden.
Ja, han har fått mottaga ett våld alltså, som inte rör sig bara ett enda slag eller något sånt, utan många slag.
Det finns ett par utmärkande skillnader i skadorna mellan Bertil och Ove. Bertil har utsatts för ett upprepat våld från knytnävar och sparkar. Han har kraftiga skador i ansiktet, men även på revben och kotor i ländryggen. Hela överkäken har tryckts in och i sin tur krossat skallbasen. Alltså undersidan av skallbenet. Översäkens förflyttning kan ha lett till att luftvägarna täpps till.
Alltså ett kraftigt våld.
Oves kropp har å sin sida inga märken efter knytnävar eller sparkar. Han har istället utsatts för ett kraftigt våld från något hårt föremål.
Och jag skulle säga till exempel en bit av en regel eller av en planka.
Någon har upprepade gånger dunkat ett plankliknande föremål i ansiktet på honom.
Underkäkens högra hälft var ju sönderslagen, bruten helt enkelt.
Våldet mot Ove är uteslutande mot huvudet. Det är ett stort antal skador som bland annat krossat underkäken och lett till livshotande blödningar i hjärnan. Till skillnad från Bertil har Ove försökt värja sig mot våldet. Han har typiska avvärjningsskador på armarna. Det finns även skrapsår som kan tyda på att han levt en stund efter misshandeln och då försökt släpa sig längs marken. Bertil saknar sådana märken. Rättsmedicin mäter också alkoholhalten i blodet. Bertil har 1 promille, Ove 1,5 promille.
Och det gör ju inte att en människa liksom förlorar medvetandet på grund av den koncentrationen. Men det gör ju att de kan bli lite runda om fötterna. Du förstår vad jag menar med det, va?
De är berusade, men inte så fulla att de tappat omdömet.
Om jag ska dela upp det i ABC så tror jag att det allvarligaste som de här båda männen har utsatts för, det har varit det här våldet.
Dödsorsaken är svår att fastställa, enligt Jan Lindberg. Särskilt eftersom kropparna redan obducerats en gång och att flera dagar passerat sedan de omkom. Han konstaterar att misshandelsskadorna i sig kan ha varit dödande. Men man kan inte utesluta att båda, eller i alla fall Ove, levt ett tag efter misshandeln. Men att kylan sen fällt avgörandet.
Han har fått de här skadorna i huvudet och blivit så svårt omtöcknad av dem att sen har kylan kommit och blivit som den extra droppen som gjorde att han dog helt enkelt.
Våldet har i alla händelser varit dödshotande. Det har inte framgått i rapporteringen. Man hittar också spår av drogen klonidin i deras blod. Bertil har 20 och Ove 15 nanogram per gram blod. Vad gör de koncentrationerna med kroppen i kombination med alkohol?
Ja, hej, Erik Lindeman heter jag. Jag är överläkare på Giftinformationscentralen.
Jag frågar överläkaren Erik Lindeman.
Blod, nanogram per gram. Okej. Okay.
Så frågan är väl då liksom vad som, vad, hur de kan ha mått?
Precis, precis. Det är så höga koncentrationer så det bara har haft en enormt kraftig effekt på de här fallen. Det, jag kan inte tänka mig någonting annat än att det här bör ha påverkat dem väldigt mycket. Liksom.
Och vad betyder att man helt enkelt, man däckar?
Du är däckad, du är inkapaciterad.
Enligt Lindemann har svenskarna blivit helt utslagna av drogerna.
Jag har hört talas om att det här ska användas som knockout-droppar då, för att man ska kunna råna eller våldta eller vad det nu kan vara för någonting.
Mm. Å andra sidan berättar Erik Lindemann att det tar ungefär 1,5 timme innan klonidin tas upp av kroppen och når full effekt.
Så i ditt fall här så det kanske var så att säga, en dos som var tillräcklig för att egentligen få honom helt utslagen. Men det kan också ha varit så att det inte riktigt hade hunnit komma till det ändå.
Under rättegången erkänner gärningsmännen rånet. När de får frågor om våldet förklarar de det med att Bertil ska ha vaknat upp och börjat göra motstånd. Men hur utslagna hade Bertil och Ove hunnit bli innan gärningsmännen kom upp till lägenheten? Hade de möjlighet att göra motstånd? Allt beror på hur lång tid som gått sedan de druckit de spetsade drinkarna. För att avgöra om gärningsmännens berättelse stämmer är tidsaspekten helt central. Men den har de sovjetiska utredarna aldrig försökt kartlägga. Om Bertil och Ove hunnit bli helt utslagna faller gärningsmännens förklaring. Då borde motivet till våldet sannolikt vara något helt annat. Jag undrar varför svensk polis och den socialdemokratiska regeringen inte reagerade mer på den här informationen. Våldet är kraftigare än vad som framstått i media. Bertil Ove har inte fått på käften, tuppat av och frusit ihjäl. Båda har utsatts för ett brutalt yttre våld som i sig var dödligt.
Ja.
Är det Tommy Lindström?
Ja.
Under 80- och 90-talet var Tommy Lindström chef för Rikskrim. Han var bland annat involverad i utredningen av Palmemordet. Med sin rättframma stil och sin påfallande kraftiga mustasch blev han en av Sveriges mest kända poliser. Han ledde även den svenska utredningen av mordet på Bertil Winberg och Ove Fredriksson.
Men jag vet inte att vi fick fram någonting. Varför inte kommer jag ihåg vad som sades då? Nej, ja, då får du friska upp mitt minne.
Jag berättar för Tommy Lindström om vad jag fått reda på genom obduktionsprotokollen.
Det är sånt grovt våld så att det, man häpnar. Det liksom inte har framkommit i beskrivningen av det här fallet. Minns du någonting kring det och hur ni tänkte kring det här extremt grova våldet?
Jag har ingen bild av att vi har sett något obduktionsprotokoll där skallarna var krossade. Det där som du har sett obduktionsprotokoll, det tror jag aldrig att jag har sett, för då borde jag ha reagerat på ett annat sätt.
Men det görs ju en reobduktion i Sverige. Alltså det görs ju först en i Estland och sen kommer kropparna hem och det görs en reobduktion här. Och så det är de protokollen som jag läser. De borde ju ni också då ha sett, antar jag. För det är du som
jag har ingen minne av dem, så att säga. Och det kanske beror på att när vi hade jobb ute i andra länder så var det ofta så att man öppnar ett ärende på den diplomatiska vägen, och särskilt då när det gällde Sovjet. Mm. Och det innebar att vi lånade ut, Rikskrim lånade ut sin mordkommission till att göra den här utredningen.
I Sovjetunionen hade svensk polis inga befogenheter att själva genomföra några utredningsåtgärder.
Jag kan inte gå till UD och begära att de ska agera med UD i Sovjet för att få hålla förhör. Det går alltså inte. Det är inte möjligt, va?
Även om man hade velat gräva vidare i fallet så var det ett tvärstopp. Och i Sverige kom man ingen vart.
Men om det är potentiellt politiskt, att det finns en sån politisk hotbild som det fanns, ja, här, men, mot svenska intressen.
Men vet, ja, men då tror jag att det hade varit bättre att plocka in Säpo-killarna i det här läget. Att de hade fått taget via sin underrättelseverksamhet tagit fram uppgifter som hade varit aktuella. Mm. Och det kanske de gjorde också.
Vet du någonting om det? Om de gjorde det eller inte?
Nej, men jag kan tänka mig det. Jag menar, jag är ganska övertygad om att de tittade på den där biten.
Mm.
För det skulle jag göra om jag hade suttit i deras kläder. Va?
Under den här tiden fanns det något som kallades ryssroten på Säpo. Tommy Lindström är övertygad om att man där utredde eventuella politiska motiv.
Och jag kan tänka mig att det här blev en Säpo-fråga, se till att den här inte påverkade svenska statsskiktet på något sätt eller svenska styrningen.
Hur reagerade regeringen på den information som kom från den svenska polisen och eventuellt Säpo? Försökte man få fler svar från Sovjet?
Mm. Men det kanske var så att det tryck som Säpo och staten kunde utöva mot Sovjet i det här läget, det var att få de här gubbarna dömda. Och sen var case closed. Man gjorde inget mer.
Men du beskriver någon sorts kohandel här, att okej, vi ser till att de här blir dömda i alla fall, men vi kanske inte får svar på varför de agerar som de gör.
Jag kan mycket väl tänka mig att man har köpt dem, men det här är något som en kriminalavdelning inte kommer åt.
Kan den svenska regeringen ha låtit frågan varför Bertil Ove mördades ha förblivit obesvarad så länge Sovjet såg till att rätt gärningsmän sattes bakom lås och bom? Tommy Lindström har inga konkreta bevis att det skulle ligga till på det sättet. Egentligen är det en lös spekulation som jag i normala fall inte skulle lägga så mycket vikt vid. Men nu var Tommy Lindström ändå chef för Rikskrim i 12 år. Han säger sig känna till liknande uppgörelser.
Om jag skulle vilja gå vidare med det här och liksom, vad gjorde Säpo?
Ja, då skulle jag skulle höra mig för med Säpo-sidan vad de gjorde här, för att det ligger ett svenskt intresse i det här när det gäller den där typen av människor. Bertil framförallt. Va? Och jag är övertygad om att de har varit med här.
Efter samtalet med Tommy Lindström förstår jag att den svenska polisen var helt maktlösa och hade ingen möjlighet att gå vidare med fallet. Men kan Säpo ha gjort det? Jag har försökt begära ut information om fallet från Säpo. Men de vill inte svara på om de hanterat mordet överhuvudtaget. Om någon form av kontakter har skett där säkerhetstjänsterna varit inblandade, finns det en person som definitivt skulle blivit informerad. Sveriges dåvarande statsminister Ingvar Carlsson. Om Ingvar Carlsson vet något är det nu tid att lägga korten på bordet. Han har redan via ombud tackat nej till att medverka i den här podden. Men nu sätter jag mig och skriver ett brev till hans adress i Tyresö.
Högsta domstolen i Tallinn har avkunnat sin dom i det uppmärksammade fallet med morden på två svenska fackföreningsledare.
I november 91 faller domarna. Sveriges Radio rapporterar.
Domstolen har gått på åklagarens yrkanden för de båda huvudåtalade Andrei och Sergej. De dömdes till 15 respektive 14 års fängelse för dråp på de båda svenska fackföreningsledarna.
De två män som döms till 15-åriga fängelsestraff är Andrei Solonchenko och Sergej Kutchuk. Båda är av ryskt ursprung.
Andrei Solonchenko är en ljus kroppsbyggartyp med snaggat hår och ett ständigt trots i blicken. På högra kinden har han en blodröd rispa som efter en knivskärning, och under den månadslånga rättegången har han hela tiden suttit på samma sätt bland de åtalade i stålburen i rättssalen. Bredaxlat och med händerna på låren.
Andrei sägs ha bakgrund som sjöman och ska ha gjort värnplikt i den sovjetiska armén. Under rättegången hävdar han att tiden i militären gett honom psykiska problem.
Sergej Kutchik, 14 års fängelse, är mörkhårig med snaggat hår, och man kan säga att han representerar genomsnittet av de ryska smågangstrar som rör sig i och kring de två stora turisthotellen i Tallinn.
De två kvinnorna Olga och Inna döms till några års fängelse.
Två av de prostituerade, Inna och Olga, dömdes till fängelse i 3 år och 6 månader respektive 2 år för stöld. Det är Olga som numera är gift med en svensk man.
Den tredje kvinnan, Neila, och taxichauffören som ska hjälpa till att dumpa kropparna döms till villkorlig dom.
Den tredje som heter Nelja fick 2 år villkorligt för samma brott medan taxichauffören slutligen dömdes till 1 år villkorligt för att han dolt brottet.
Hemma i Sverige nås Bertil och Oves familjer av nyheten att domarna fallit.
Det vi fick reda på det var ju att 2 killar, 2 tjejer eller vad det var som dömdes. Sen fick ju inte vi någon information om någonting.
Ove Fredrikssons son Thomas.
Och vi visste ju ingenting. Mm. Mer än det vi läste och det trodde vi inte på. Det var fackpampar som åkte runt och liksom... Om man är en pamp så det är fester och man äter gott på andras bekostnad och sånt där. Men min pappa han jobbar ju för det här att folk ska ha rätt.
Ingen av de anhöriga tror på berättelsen om ett rån som gick snett som slås fast i rättssalen.
Det händer i ett land, Sovjetunionen. Och det är liksom, det går ju inte bara att åka dit och fråga, grabbar, vad var det som hände?
De upplever att processen pågår någonstans, långt där borta.
Någonting blev konstigt där borta. För sånt här händer ju inte, det känns som en film.
Käes on aeg, mil Baltikum ja mitte ainult Baltikum, vaid demokraatia kogu Nõukogude liidus vajab teie toetust.
Vi har nu den tid där demokratin i Baltikum och demokratin i hela Sovjetunionen behöver ert stöd. Tack.
På juldagen 1991 upphör Sovjetunionen formellt att existera och ersätts av 15 nya självständiga stater. Några månader senare rapporteras det i media att den andra gärningsmannen, Sergej, rymt från fängelset över gränsen till den nya staten Ryssland. Till sommaren grips han i Sankt Petersburg i samband med ett rånförsök. Men lämnas troligen aldrig ut till Estland. De nybildade staterna saknar vid den här tiden både arresteringsavtal och utlämningsavtal. Sergejs rymning är det sista spåret någon av dem som dömdes i rättegången lämnar i svensk media. Mordet faller i glömska. Men inte för de anhöriga.
Vi har levt med det här i 30 år. Vi vet ju inte hur vi ska få reda på sanningen.
När jag går igenom dokumenten från den sovjetiska spaningsledningen slås jag av hur lite bevis polisen har. Andrej, den ena gärningsmannen, ska visserligen ha gripits med Bertils byxor på sig. Men det är också det enda som direkt knyter någon av dem till brottet. Polisen säger att de hittat blodspår i lägenheten. Men att det är blod bekräftas aldrig. Man har hittat svenska sedlar hos de gripna. Men om de tillhört Bertil eller Ove framgår inte. Aska i Andrejs lägenhet påstås vara resterna efter Bertils kavaj. Men vad analysen kommer fram till redovisas inte. Man har inte hittat det hårda föremål som ska användas som tillhygge. Man är inte ens säker på vad brottsplatsen är. Polisen utgår från att misshandeln ska ha skett i lägenheten. Men utesluter inte att de även kan ha misshandlats bakom sandtaget. Eller på en tredje plats. Hela fallet bygger på att de gripna erkänner och bekräftar polisens hypoteser. Den enda person som jag vet har vittnat för den estniska polisen om att ha sett Bertil Ove lämna nattklubben på Hotel Viru med de 3 ryska kvinnorna är en svensk byggnadsarbetare som heter Arne. Morgonen efter mordet ska han komma fram till fackmannen Ulf Asp och kollegan Anita Normark vid frukosten. Han påstod att han varit i nattklubben under mordkvällen tillsammans med en estnisk kompis. De ska ha sett Bertil Ove lämna hotellet någon gång efter klockan 2 med kvinnorna. Det ska alltså finnas ett ögonvittne. Efter en ny vända till polishuset på Kungsholmen så finns det plötsligt där. Ett förhör med Arne. Även den svenska polisen är intresserad av vad han har sett den där kvällen. När jag med spänning läser hans redogörelse för mordkvällen blir jag överraskad. Den kvällen sitter han ensam i en bar ett par våningar upp från nattklubben och dricker. Ett tag håller han på att hamna i slagsmål med en annan gäst. Några av Arnes kollegor kommer förbi och försöker dra upp honom på rummet. Men när han lämnas ensam åker han ner till samma bar igen och fortsätter dricka.
Ja, Arne.
Efter en del arbete lyckas jag få tag på Arne i telefon.
Nej, jag vet ingenting om det.
För du säger till svensk polis där att du ljög där nere i Tallinn.
Ja, kanske jag. Det gjorde jag säkert.
Ja. Minns du varför du gjorde det då?
Nej.
Men det visar sig att Arne har ljugit. Han var aldrig i nattklubben den kvällen. Han såg aldrig Bertil eller Ove. Allt är en lögn. I efterhand säger han att han känt igen Bertil Winberg i tidningen då han tidigare själv varit fackligt aktiv. Kanske gjorde det att han ville involvera sig, göra sig lite mer märkvärdig genom att påstå att han sett dem i nattklubben. Han säger till polisen att han är djupt ångerfull. Det enda ögonvittnet som påstår sig ha sett sällskapet lämna Viru visar sig alltså ljuga. Men det kan finnas fler vittnen. De finska delegaterna som var med på konferensen i Tallinn ska också ha besökt nattklubben under mordkvällen. I handlingarna från polisarkivet får jag ut deras förhör. Jag söker upp en av dem, finlandssvenske Ulf Forsman. Han var då internationell sekreterare på finska träarbetarfacket. Han ska ha suttit i nattklubben under mordnatten.
Jag gick också ner där i nattklubben bara för att kolla upp hur det ser ut där. Då såg jag de här två.
Forsman passerar svenskarna och de tre ryska kvinnorna på väg in. Men eftersom bordet är fullt går han och sätter sig längre in i lokalen.
Minns du hur länge du var kvar?
Nej, inte har jag det. Den kan ju inte ha varit himla mycket, inte.
Ulf Forsman går upp på sitt rum utan att ha sett något mer av Bertil Ove. De finska delegaternas flyg går tidigt nästa morgon. Forsman får inte höra om mordet förrän han är hemma i Finland igen.
Man behöver ju inte vara någon Einstein för att förstå att det kunde vara tillrättalagt så att säga det hela. Att det var ett sätt att lura de två offren i fällan och att de visste vem de tog.
Och syftet skulle vara att skrämma bort det då på något sätt?
Ja, det var nog det intrycket man fick av det. Ja. Att stoppa spridningen av västerländsk politik och kultur till Estland.
När jag frågar Ulf Forsman vad han tänker om att Bertil Ove ska ha försvunnit iväg till en lägenhet senare den natten får jag ett överraskande svar.
Om min minnesbild är den rätta så försvann de ju inte. Det är någon lägenhet utan de åkte nog upp till ett hotellrum. Det var där de fick i sig de berusningsmedlen eller vad det nu var de fick i sig. Men att det var, skulle ha skett där i hotellrummet då.
Enligt Ulf Forsman lämnade Bertil Ove aldrig hotellet. Det är en helt annan version av händelseförloppet än den som slogs fast i domarna. Om det stämmer skulle det betyda att de inte blev ihjälslagna i en lägenhet utan i ett KGB-övervakat hotellrum. och att hela den officiella polisutredningen är falsk.
Och sen hade de helt enkelt blivit utdragna från hotellet med en varuhiss som leder ut till bakgården av hotellet där. Och det var där man hade hittat deras rumsnyckel bland annat.
Enligt Forsman förs Bertil och Oves kroppar ut via hotellets varuhiss. På lastkajen ska polisen ha hittat Bertil Winbergs hotellnyckel.
Har du någon aning om hur du vet det här, eller hur du tror dig veta det här?
Det är möjligt att det är vår etniska ordförande för vårt etniska broderförbund som har berättat det hela. För att han hade också kontakter till den etniska polisen och så vidare.
Vad heter den personen?
Han heter Yuri Minjajev.
Yuri Minjajev. Det är ett namn jag känner igen. Han var skogsarbetare och en av ledarna för estniska träarbetarfacket som formellt bjöd in den nordiska delegationen till Sovjetunionen.
Nu är jag på väg till Kungliga biblioteket i Stockholm. Här finns tidningsarkivet där alla artiklar från mordet på Bertil Ove finns sparade.
Jag går till Kungliga biblioteket i Stockholm och söker i tidningsarkiven efter artiklar om mordet. Har någon skrivit om nyckeln?
Här omnämns Bertil Winbergs hotellnyckel i en artikel från tidningen Idag. Nyckeln till mordet är rubriken.
3 dagar efter mordet skriver både Aftonbladet och kvällstidningen Idag om att Bertils hotellnyckel ska upphittats.
Man har en bild på Bertil Winbergs hotellnyckel som ska upphittats efter mordet. Men sen står det så här. Vid en senare tidpunkt kom en okänd man in på Hotell Viru och lämnade in nyckeln till rum 614. Sen gick han.
En okänd man ska lämnat in den till receptionen. Men var han påträffat nyckeln vill Tallinns polismästare inte avslöja.
Exakt var mannen påträffade svenskens borttappade nyckel vill polisen inte uppge. Men det är en av flera viktiga ledtrådar.
Om jag kan ta reda på var den hittades, kanske jag kan förstå hur Bertil och Ove lämnade hotellet. Jag behöver mer information. Via kontakter med grävande journalister i Östeuropa får jag tips om Holger Ronnema.
Ja.
Hi Holger, it's Michael. How are you?
Hey, how are you? I'm good.
Han är journalist på Estlands största mediehus Express Media. De ger ut flera olika magasin och dagstidningar och står bakom Baltikums största nyhetswebb.
I just need to tell you that I went to a football game last evening, so my voice is a little bit not so good.
Det visar sig att det brutala mordet på Winberg och Fredriksson är något som folk fortfarande kommer ihåg i Estland. Holger har hört talas om den sovjetiska förundersökningen, den som aldrig skickades till Sverige. Han tror till och med att han vet var den finns.
Yes, there is a case file in the Supreme Court's archive.
Den ska ligga bevarad i Högsta domstolens arkiv. Sen domarna föll för 30 år sedan har dokumenten legat inlåsta, hemligstämplade och oåtkomliga. Ingen har sett dem sedan dess.
You mentioned in a text earlier that these files were classified. You tried to pull these files, or your colleague tried to pull these files a couple of years ago.
Yeah, my colleague tried, yeah.
And what was the reason why they didn't hand them over?
I think it was because it was less than 30 years. It needs to be 30 years in the archive before you can access some of the files.
Men jag har tur. När 30 år passerat släpper den hårdaste sekretessen. Vi kan bli de första som får se dokumenten.
I'm really confident that we will get a lot of documents.
Holger planerar in en bilresa till arkivet i staden Tartu. Dokumenten får inte flyttas utan måste läsas på plats. Det är med spänd förväntan jag ringer upp efter att Holger spenderat en dag i arkivet.
Hej!
Hej, hej Holger. How is it?
My head is exploding. I had to rush through all the documents and there were so many of that.
Han sitter på café och pustar ut.
So, what was the most interesting thing you found today?
The most interesting thing, the one of the men who was involved in the killing.
Yeah.
Had recently quit the Spetsnaz unit.
Really?
Yeah. You didn't know about that?
No.
I de hemligstämplade dokumenten har Holger hittat uppgifter om en av gärningsmännen, den 21-åriga Andrei Solonchenko. Han har beskrivits som en arbetslös sjöman, men nu visar det sig att han i själva verket var en utbildad Spetsnaz-soldat. De mytomspunna Spetsnaz var Sovjetunionens och senare Rysslands hemliga elitförband. De var de bästa av de bästa. Specialtränade att utföra de svåraste och farligaste militära operationerna. De kunde sättas in med kort varsel och arbeta självständigt långt bakom fiendens linjer. Inhämta underrättelser, infiltrera och utföra sabotage. De kännetecknades av sin hårda träning och flexibilitet vad gäller utrustning och taktik. De var utbildade mördarmaskiner. Det här förändrar allt.
Jesus. So a Spetsnaz guy beats the Prime Minister of Sweden's friend to death in Estonia at the time. Jeez, that's huge. I got shivers.
Yeah.
That's huge.
Sveriges statsministers vän Bertil Winberg och hans kollega Ove Fredriksson hade blivit mördade av en före detta Spetsnaz-utbildad sovjetisk elitsoldat. I Sverige har jag nått vägs ände. Jag måste till Estland. I nästa avsnitt.
Det är sjukt. Att vara är det spännande.
So his full-hearted confession a torn out.
Yeah.
Han måste ha sagt någonting olämpligt under förhöret. Alltså.
This is an elite soldier.
Yeah.
Du har hört femte avsnittet av Mordet på Facktopparna. En podcast från Dagens Arbete i samarbete med produktionsbolaget Banda. Skriven och berättad av mig, Mikael Fernbo. Redaktör, Marcus Därland. Producent och klipp, Sara Olsson. Exekutiv producent, Hugo Lavett och Robert Barkman. Slutmix av Daniel Persson. Arkivljud från Sveriges Radio. Ansvarig utgivare, Helle Klein. Tack till Holger Ronnema, David Lundmark, Gunilla Eriksson, Helena Reistad och hela Dagens Arbetes redaktion. Ett särskilt tack till min fru Somar.